Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Räddningstjänst kallas till en bostad i England. En 17-årig tjej verkar ha drunknat i ett badkar. Men när polisen kommer till platsen kan man snart konstatera att det rör sig om långt mer än en drunkningsolycka. Den 17-åriga tjejen saknar sina två ögon och den livlösa kroppen vittnar om en brutal tortyr. Det här är historien om 17-åringen Kelly Ann Beats. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för mycket grovt innehåll i dagens avsnitt. Året är 1978. Vi befinner oss i England, i staden Hattersley, bara några mil utanför Manchester. Den kalla vintern har successivt övergått till vår. Och paret Tommy och Margaret är förväntansfulla inför vad som komma skall. De väntar nämligen barn. Och den 18 maj får de äntligen möta den där svarthåriga lilla flickan som kommit till världen. Hon får namnet Kelly. Kelly växer upp tillsammans med sin familj i ett tryggt bostadsområde. Hon trivs och umgås ofta med sin familj. Kelly är mogen för sin ålder och umgås mer än gärna med äldre personer. Hon älskar att spela hockey. Hon är en driven tjej och har redan nu bestämt sig för att hon i framtiden ska bli lärare. Den 14-åriga Kelly sitter ibland barnvakt åt grannbarn i området. Och en dag när hon sitter barnvakt träffar hon James Patterson Smith. Han är vän med familjen som Kelly sitter barnvakt åt. Och mötet med James ska förändra allt. James är trevlig och tillmötesgående. Kelly tycker om honom. Och nu börjar Kellys jobbpass lida mot sitt slut. Dagen har blivit kväll och mörkret har lagt sig över den engelska staden. James tycker att det är en dum idé att Kelly ska gå hem ensam. Ensam i mörkret. Därför erbjuder han sig att följa henne hem. Det blir en trevlig promenad. De pratar och skrattar. Kelly känner sig trygg i James sällskap. Hon blir blixtförälskad i honom. Och likaså han i henne. De inleder en hemlig kärleksrelation. Men relationen är inte helt oproblematisk. Kelly är 14 år gammal. Och James, han är 45 år. Kelly är ett barn. Och James är en vuxen man. Den 14-åriga Kelly lyser av lycka. Hon berättar för sin familj att hon har skaffat en pojkvän. Det är Kellys första pojkvän. Och Kellys föräldrar kan se på henne hur förälskad hon är. Och de är glada för hennes skull. Hon pratar om honom hela tiden. Men familjen har än så länge inte träffat James. Och de alla förmodar att han är i samma ålder som Kelly. Kelly och James har nu varit tillsammans i snart 2 år. Och Kelly har börjat förändras. Hon rymmer ibland hemifrån för att umgås med James. Hon smiter ut på nätterna och återvänder när hon själv har lust. Familjen börjar bli bekymrad. Det här var inte likt Kelly. Och det är inte bara Kellys föräldrar som är bekymrade, utan det är även James. Han har också märkt att Kelly förändrats. Hon är inte längre den flickan som han träffade den där dagen för snart 2 år sedan. James bestämmer sig för att ringa hem till Kellys familj. Det är Margaret, Kellys mamma, som svarar i telefonen när han ringer. Och trots att Kelly och James varit tillsammans i nästan 2 år är det här första gången som Kellys mamma hör James röst. Men Margaret reagerar inte när hon hör James röst. Hon förstår inte att han är i samma ålder som hon själv. Hon känner en lättnad över att James hört av sig och att han liksom hon är oroad. Margaret hade aldrig kunnat tro att rösten på andra sidan luren kom från en äldre man. Kelly är nu 16 år och har efter 2 år tillsammans med James beslutat sig för att familjen nu ska få träffa honom. Och familjen är exalterad. Men när Kellys föräldrar får syn på James stående i farstun inser de varför deras dotter hållit relationen så hemlig. James är inte den där 16-åriga pojken som familjen trott. Ja, innan James träffade Kelly så hade han haft relationer med andra kvinnor och flickor. Samtliga förhållanden innan Kelly och James förhållande hade varit problematiska. Ett flertal kvinnor har i efterhand berättat hur James utsatt dem för psykisk och fysisk misshandel. Och James hade för en tid innan han träffade Kelly haft ihop det med en 15-årig flicka. En flicka som han vid ett tillfälle försökte dränka i en kökshov. Men än så länge verkar Kelly och James förhållande relativt stabilt, även om omgivningen tycker att åldersskillnaden är minst sagt problematisk. Jag vill nu återigen varna för mycket starkt och grovt innehåll fortsättningsvis i dagens avsnitt. Kellys föräldrar är chockade. De vet inte riktigt hur de ska hantera att Kelly träffat en äldre man. Men i och med att de nu varit tillsammans i hela 2 år känner de sig maktlösa. De vill inte att deras dotter ska vara tillsammans med James, men de tror inte heller att de kan göra någonting då det gått 2 år. Hade de förstått hur det legat till redan från början hade situationen varit något helt annat. Men nu... Margaret, Kellys mamma, börjar med tiden uppmärksamma att saker och ting inte är som det ska. Margaret ser att Kelly har skrubbsår och bitmärken på kroppen. När hon konfronterar Kelly blir Kelly upprörd och förnekar att märkena har något med James att göra. Men Margaret tror inte på sin dotter. Hon tror att det är James som utsatt henne för någon form av misshandel. Och samma diskussion uppstår ett flertal gånger. Margaret ser Kellys sargade kropp, gång på gång. Blåmärken, bitmärken. Men hon kunde inget göra. Kelly sa ju att det inte var James som låg bakom märkena. Så vad kunde hon egentligen göra? Kelly glider med tiden ifrån sin familj. Mer och mer, dag för dag. Hon är nästan alltid hemma hos James. Och han har börjat ta kommandot över Kelly. Han kontrollerar henne. Frågar gång på gång vad hon ska när hon lämnar hemmet. James säger till Kelly att han bestämmer vem hon får träffa och inte. Det är han som har makten nu. Under den här tiden dyker Kelly upp i sitt föräldrahem, lite som hon vill. Ibland är hon hemma och ibland har hon plötsligt lämnat hemmet. Hennes föräldrar hade fått nog. En dag när Kelly kommer hem säger de åt henne att hon får bestämma sig. Antingen bor hon hos sina föräldrar, men då är det deras regler som gäller. Eller så bor hon hos James. Där kan hon följa sina egna regler. Eller kanske James regler. Kelly blir upprörd när hennes mamma ställer henne mot väggen. Hon måste fatta ett beslut. Kelly tar med sig några av sina tillhörigheter och lämnar snabbt hemmet. Hennes mamma hade aldrig kunnat tro att Kelly faktiskt skulle lämna. Hon hade ju trott att Kelly skulle ta rätt beslut. att hon skulle bo kvar hemma hos sina föräldrar. Men så blev det inte. Kelly åker hem till James och de blir sambos på riktigt. Några dagar senare återvänder Kelly till sitt familjehem. Hon ska ta med sig resten av sina tillhörigheter. Och när Margaret får syn på Kelly som kommer in genom ytterdörren kan hon inte tro sina ögon. Hon hade aldrig tidigare sett något liknande. Kellys halva ansikte är helt svart. Det ser ut som att hon har blivit slagen, rejält misshandlad. Relationen familjen och Kelly emellan blir sämre för var dag som går. Kelly tar inte längre hand om sitt yttre och sin hygien. Hon ser trött och ovårdad ut. Hon hälsar ibland på sina föräldrar. Hon är smutsig och har otvättade kläder på sig. Hennes mamma reagerar också på Kellys enorma vikttapp. Hon är inte längre den Kelly som hon varit tidigare. En dag ringer Kelly till familjen och berättar att hon har fått ett jobb. Hon kommer jobba långa pass och därför kommer hon inte längre ha tid att träffa sin familj. Margaret och Kelly hörs ibland via telefonsamtal, men de träffas inte längre. Kelly är fullt uppbokad med jobb, påstår hon i alla fall. Margaret tror henne. Hon vet hur driven hennes dotter är. Men det Margaret inte vet är att Kelly inte alls arbetar. Hon är inlåst och får inte lämna James hem. Vid den här tidpunkten har familjen helt stängts ute av Kelly och James. Hennes bror försöker hälsa på, men James säger att Kelly inte är hemma. Ibland skickar Kelly brev, men breven är egentligen inte skrivna av Kelly, även om det är så det ska se ut. Kellys familj tänker ofta på henne. De vill hälsa på, men känner sig inte välkomna. Familjen tänker att Kelly nog bara är i en fas då hon vill ha lite distans. Den 16 april 1996 händer det ofattbara. Plötsligt dyker James upp på Gordon Police Station, en närliggande polisstation. Han påstår att hans sambo, Kelly, har drunknat i ett badkar i deras hem. Allt hade varit en olycka. James berättar att han och Kelly bråkat. Under det här grälet skulle Kelly ha råkat svälja vatten från badkaret som hon satt i för tiden då de bråkade. James berättar att han trodde att Kelly bara låtsades när hon legat där helt medvetslös. Det, enligt James, var nämligen inte helt ovanligt att hon låtsades vara avsvimmad för att få uppmärksamhet. Polisen knackar nu på hemma hos Kellys föräldrar. Poliserna berättar att Kelly avlidit. Deras 17-åriga Kelly var nu död. Och Margaret visste redan då vem det var som låg bakom dådet. Hon tvivlade inte en sekund. Under den senaste tiden hade inte Kelly hört av sig till sina föräldrar överhuvudtaget. Inte ens när de firade bröllopsdag eller när hennes pappa fyllde år. Margaret hade velat åka hem till James och hälsa på för att se om allt verkligen var okej. Men då Kellys bror träffade en kompis som sett Kelly hade hon avvaktat. Kompisen hade sagt att allt såg normalt ut. Det var inga konstigheter. Men frågan är om den där kompisen verkligen sett Kelly. Eller om han snarare sett någon som varit lik Kelly och gjort en missbedömning. För de senaste veckorna i Kellys liv, innan hon avlidit, hade inte varit en dans på rosor. Hon hade torterats gång och gång på alla möjliga olika sätt. Kellys mamma och pappa ber om att få se sin dotter en sista gång. Och när de får se Kellys livlösa kropp kan de inte tro att det är deras Kelly. Hon är mager, riktigt mager, blek och kroppen är full av sår och blåmärken. Polisen börjar nu utreda händelserna som föranlett Kellys död. Och det finns snart inga tvivel. Tvivel på att det är James som mördat Kelly. Jag vill nu återigen varna för mycket grovt innehåll. I veckor hade Kelly hållits fången av James. Han bestämde över henne och stängde ute Kellys familj. Han förbjöd henne från att träffa dem. Under de sista veckorna i Kellys liv hade han haft henne helt för sig själv. Dödsorsaken konstaterades ha varit drunkning. Men vid sidan av drunkningen ska kroppen ha haft över 150 skador. Kellys händer och knäskålar är krossade. Man kan konstatera att Kelly inte kunnat gå sina sista dagar i livet. Utöver det visar utredningen att James bundit fast Kellys hår i ett element. Där hade hon suttit fastspänd under flera dygn. Kellys kropp hade också brännskador efter ett strykjärn. James hade också skalperat henne och i Kellys mun hittar man flera sticksår. James har utöver det stympat Kellys näsa, läppar och öron. Rättsläkare kan se att James använt sig utav olika redskap för att tortera Kelly. Bland annat ska han ha använt sig utav en trädgårdssax. Man hittar också sticksår från en gaffel och kniv på flera områden av kroppen. Men det kanske mest häpnadsväckande är att Kelly saknar sina två ögon. James hade dragit ut dem. I Kellys ögonhålor finner rättsläkare sticksår från en kniv. Kelly hade varit utsatt för grov tortyr bakom låsta dörrar under en lång tid. Ja, det här är ett förfärligt fall. Alltså det här är verkligen ett av de värsta fallen som jag har tagit upp i den här podden skulle jag ändå säga. Det är William Lawler som är patologen som undersöker Kellys kropp. Och de skador som han finner är så otroligt omfattande. Och William har sagt följande om det här fallet. Citat. I min karriär har jag undersökt nästan 600 offer för mord. Men jag har aldrig stött på så omfattande skador. Slutcitat. Det blir ju självfallet en rättegång mot James. Det finns oerhört mycket bevis i hemmet i form av bland annat blod i olika rum och redskap som används i tortyren mot Kelly. Under rättegången så dyker det upp ett flertal kvinnor från James tidigare liv. Fler av dem vittnar och berättar om hur James behandlat dem när de varit tillsammans eller haft en relation. Och James blir uppmålad som en kvinnofientlig man, en svartsjuk man och en mycket våldsam man. Då kan man ju också fråga sig, vad säger James i rätten? Jo, han hävdar att det är Kelly som har varit ansvarig för hennes död. Han menar att hon har gjort honom vansinnig. James säger också att några av skadorna på Kellys kropp är skador som hon tillfogat själv. Så han menar att allt inte riktigt är som det kanske ser ut. Han säger, citat, hon satte mig genom helvetet och avvecklade mig. Slutcitat. I rättssalen och i förhör så frågar man James varför han torterat och skadat Kelly. Och han svarar då att hon ville att han skulle göra det. Hon utmanade honom. Så han menar att han liksom följt Kellys önskemål och bara gjort det som hon har bett honom om. De här bevisen som läggs fram vid rättegången är väldigt, väldigt omfattande och väldigt fruktansvärda. Och alla i juryn som får ta del av de här handlingarna erbjuds i efterhand professionellt stöd. Och juryn köper inte det som James säger. Och James döms skyldig till att ha mördat Kelly Ann Bates. Den 19 november 1997 döms han till minst 20 års fängelse. Kellys mamma har pratat ut en hel del i media. Hon har berättat om alla skuldkänslor kopplat till den här förlusten. Hon har bland annat sagt att hon önskar att hon hade gjort mer för att göra slut på relationen mellan Kelly och James. Så här säger Kellys mamma om James, citat. Folk kallade honom ett djur, men ett djur skulle inte göra så mot ett annat djur. Han är en mycket ond man. Jag tänker på hur mycket smärta hon måste ha haft, hur hon måste ha trott att vi inte älskade henne för att vi inte räddade henne. Slutcitat. Idag har Kellys mamma gått bort till följd av en sjukdom. Kellys pappa Tommy har berättat att Margaret velat förenas med Kelly under flera års tid. Och nu hade det blivit dags. Och det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller skriva till jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat.
Podplay, en del av